الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Vi fortsätter att gå igenom Riyad al-Salihin och vi stannade förra veckan vid kapitel 40. Bab Birrul Walidain wa Silatul Arham. Kapitlet om att vara god mot sina föräldrar och att hålla släktbanden. Ja. Och vi stannade vid hadith 325. Och det är en hadith som författaren nämnde för inte så länge sedan. Men vi repeterar den så som författaren gör. För det finns en viktig lärdom i denna hadith när det kommer till att hålla släktbanden. Och det är hadith Abu Talha radiyallahu anhu. Eller hadith Anas som berättar från Abu Talha. Att han var den av sahaba som hade mest pengar eller mest av rikedomar i Medina. Han hade mest palmträd. Och från de käraste egendomarna som han ägde var en trädgård som hette Bayruha. Och den var framför profeten Muhammeds moské, alaihi salatu wassalam. Och från denna trädgård så brukade profeten, alaihi salatu wassalam, gå in och dricka från dess goda vatten. Och sen när Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade denna ayah, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Ni kommer inte att nå framhet tills ni skänker från det som ni älskar. Så kom Abu Talha radiyallahu anhu till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han sa: ya Rasulullah, Allah tabaraka wa ta'ala säger لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Och det som jag älskar mest av mina egendomar är Bayruha. Och den är sadaqa till Allah Ta'ala. Jag hoppas med denna sadaqa att jag ska få en sparad belöning hos Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Så spendera den vart du vill, ja Rasulullah. Och då så sa profeten a.s. Bakhin dhalika malun rabih, dhalika malun rabih. Vilken framgångsrik investering, vilken framgångsrik investering. Och då så sa profeten a.s. jag hörde vad du sa och jag anser att du ska ge denna trädgård till dina släktingar. Och då så sa Abu Talha radiyallahu anhu, det ska jag göra, ja Rasulullah. Och han delade ut denna trädgård mellan sina släktingar och hans kusiner. Och denna hadith är Bukhari och är muslim och den har vi nämnt innan. Ja. Så här finner vi hur Abu Talha radiyallahu anhu var en av de rika sahaba. Men mashallah, när Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade denna ayah, där Allah sätter oss på test att vi är inte sanna troende, vi kommer inte att uppnå riktig fromhet tills det att vi skänker från de saker som vi älskar, de saker som vi håller kära. Genom att skänka från dessa saker är ett bevis på sann iman. Direkt när Abu Talha hörde denna vers uppenbaras så vände han sig till profeten a.s. och så sa han att denna trädgård, och den låg, kan ni tänka er, på den bästa platsen i Medina. Mitt framför profetens moské a.s. i centrala stan. Där han hade färskt brunnsvatten. Och han sa den här sadaqa till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani sahaba var väldigt snabba i att ge gehör och att besvara Allah subhanahu wa ta'alas kall. Men då så sa profeten a.s. att jag anser att du ska skänka den eller dela den mellan dina släktingar. Dina fattiga släktingar. Gärna dina släktingar som är i behov. Och Abu Talha gjorde detta. Varför nämner författaren denna hadith i kapitlet om godhet mot föräldrarna och att hålla släktbanden? Vad säger ni? Tajib, vad bevisar det? När han sa ge den till släktingarna. Släktingarna kommer först. När det kommer till att skänka, att hjälpa folk, så är släktingarna först, de som är mest berättigade. Varför gå och skänka till någon främmande man när dina egna släktingar är i behov? Så det kommer också nämna senare att det är en form av silla, en form av sadaqa. Yani man får dubbel belöning när man ger sadaqa till sina släktingar. Taib. Sen så berättar författaren från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, där han sa att en man kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och han sa att jag vill svära en bay'a till dig att göra hijra och jihad, och jag söker Allahs belöning med detta. Och då så sa profeten alaihi wasallam till den här mannen: lever någon av dina föräldrar? Och då så sa mannen: ja, de båda lever. Och då så ställde profeten Muhammed alaihissalam den här mannen en fråga: söker du Allahs belöning? Och mannen sa ja. Och då så sa profeten alaihissalam: gå tillbaka till dina föräldrar och var god mot dem. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i en annan riwaya i Bukhari Muslim så sa han att en man kom och bad profeten alaihissalam om tillåtelse att få göra jihad. Och då så sa profeten: lever dina föräldrar? Mannen sa ja. Och då så sa profeten alaihissalam: fafihima fajahid, att kämpa med dina föräldrar. En gör jihad med dina föräldrar. Ja. Så här finner vi i denna mycket mäktiga hadith att den här mannen gjorde hijra fi sabilillah. Han utvandrade fi sabilillah, vilket är en av de bästa av gärningar som finns. Att utvandra från Darul Kufr till Darul Islam. Och han ville också ge sig ut i jihad fi sabilillah tillsammans med profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Varför? För han sökte belöning. Han sökte belöning. Och då så sa profeten alayhi salam: lever dina föräldrar? Mannen sa ja. Söker du verkligen belöning? Gå tillbaka och var god mot dina föräldrar. Gå tillbaka och gör jihad med dina föräldrar. Det här finns det mera belöning för dig i att göra. Så tänk här hur profeten alaihissalam islam, istället för att den här mannen gör hijra och jihad, han säger: gå tillbaka till dina föräldrar. Gå tillbaka till dina föräldrar. Och en annan hadith: en man kom till profeten alaihissalam och han sa: jag lämnade mina föräldrar gråtandes, jag vill göra hijra till dig. När jag kom till dig, mina föräldrar grät. Vad sa profeten till mannen? Så han var bra, duktig. Nej, han sa: gå tillbaka och få dina föräldrar att le, att vara glada så som du fick dem att bli ledsna. Så det här visar vilken enorm position birrul walidain har i islam, att vara god mot ens föräldrar. Ja. Och här sa också profeten Muhammed alaihissalam att gör jihad med dina föräldrar. Och det bevisar att jihad inte bara är någonting som man gör med vapen, som många tror att jihad är begränsat till vapen, utan det finns olika former av jihad. Det finns olika former av jihad. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَالَّذِينَ جَاهَدُ فِينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, att de som kämpar, de som gör jihad för våran sak, de kommer vi att vägleda på våra vägar. Så generellt, de som kämpar med att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, det är också en form av jihad. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alaihissalam i Mekka? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, att utkämpa den stora jihad mot dem, mot kuffar. Och det här var i Mekka. Fanns det jihad med vapen när man bodde i Mekka? Gjorde man jihad med vapen när man bodde i Mekka? Nej. Vilken jihad skulle han utkämpa mot kuffar? Vilken var denna stora jihad han skulle göra mot kuffar? Da'wa, eller ilm, att kalla dem till islam, att argumentera och att bevisa att islam är sant. Och därför nämner Ibn al-Qayyim väldigt nyttigt i hans bok Zad al-Ma'ad de olika maratib al-jihad, de olika nivåerna av jihad fi sabilillah. Att det finns flera nivåer. Han nämner mer än 10 stycken nivåer av jihad. En jihad al-nafs, jihad al-shaytan, jihad al-munafiqun, jihad al-bid'a al-zalimin och så vidare. Så att det finns mer än en form av jihad. Här kan man också dra en annan fäda. Profeten alaihissalam, när han sa till mannen, gå tillbaka och var god mot dina föräldrar, ta hand om dina föräldrar, han kallade detta för jihad. För att ta hand om sina föräldrar kräver mycket sabr, mycket tålamod. Det är inte någonting du gör en gång. Du åker på hajj, du har sabr en vecka och sen kallas det slut. En gång i livet. Eller hur? Ibland man kan, jag kan ha sabr en vecka, kallas. Spelar ingen roll, det är varmt, det är jobbigt och allting. Jag har sabr en vecka. Ramadan, långa dagar, 30 dagar, kallas, jag har sabr. Men här, dina föräldrar, det är inte en vecka, det är inte 30 dagar. Det är så länge de lever. Skulle ha sabr och kämpa med att vara god mot dina föräldrar. Vilket kräver en form av mujahada. En form av uppoffring och tålamod och sabr. Så att man inte ger upp och sen jag pallar inte och så vidare. Utan det kräver att man kämpar med detta. Sen så nämner författaren en till hadith av Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa "Laysa al-wasilu bil-mukafi, walakin al-wasil alladhi idha qata'ta rahimahu wasalaha." Rawahu al-Bukhari. Alltså säger profeten alaihi wasallam att al-mukafi, den som gengäldar, är inte den som håller släktbanden, utan den som håller släktbanden är den som tar initiativet trots att de har brutit med honom. Och den här hadith finns i Bukhari. De lärde sig att när det kommer till att hålla släktbanden så kan folk delas in i tre kategorier. El-wasil, el-mukafi och el-qati. Dessa tre. Wasil är den som tar initiativet att hålla kontakten med släkten och familjen. Den som ringer, den som går och besöker och så vidare. Det är al-wasil. Även om de skulle bryta kontakten med honom, han håller kontakten med dem. Taib. Wasil, den som håller släktbanden. Al-mukafi är den som bara håller släktbanden med de som håller banden med honom. Han ringer bara de släktingar som ringer till honom. Och han besöker bara de släktingar som besöker honom. De som har vänt honom ryggen, vänder han också ryggen. Han är inte wasil, sa profeten Muhammad a.s. Han är inte den som håller släktbanden. Utan den som håller släktbanden är den som försöker att upprätta släktbanden med de som har brutit släktbanden. Och sen har vi den tredje, och det är al-qati, den som har brutit släktbanden. De försöker ta kontakt med dig, men du vill inte svara. Då är det här en av de stora synderna som kommer att nämnas i nästa kapitel. Ja. Och här är en viktig sak som vi nämnde förra lektionen. Att många människor, de håller bara släktbanden med de släktingar som håller banden med honom. Att det är ömsesidigt. Yani, det de ger, det får de tillbaka. Och då verkar det som att man gör det på grund av någonting världsligt. Eller hur? Yani, varför håller du banden med dem? Jo, för att de håller banden med dig. Någonting världsligt. Du ger gåvor till dem som ger gåvor till dig. Det är dunja. Nej, det ska inte vara så. Det ska vara för Allahs skull. Spelar ingen roll om de bryter kontakten med mig. Jag ska försöka hålla kontakten med dem. Alltså, för Allahs skull. Och jag vill inte ha någonting tillbaka. Utan det jag vill ha är ajr från Allah subhanahu wa ta'ala i akhira. Så tänk på detta. Att hålla släktbanden är inte någonting vi gör för dunja. Att den här kusinen, mashallah, han har företag, han har mycket pengar, han har kontakter. Den här farbron, han har mycket kontakter. Han har vi mycket bra kontakt med. Den andra farbron, han är fattig. Han håller vi inte kontakt med. Nej. Då blir det för dunja. Och det är fel. Utan det ska vara för Allahs skull. Taib. Och därför nämner man att samma sak här. Att den riktiga wasil är den som då håller kontakten med de som bryter kontakten med honom. Den som förlåter de som gör orätt. Och den som ger de som nekar. Totala motsatsen. Han har släktingar som inte bryr sig om honom. Han ringer till dem. Han har släktingar som gör honom orätt. Han förlåter dem. Han har släktingar som nekar honom det goda. Han ger dem sitt goda. Och det här är man tydlig på. Att man har ett väldigt gott hjärta. Att man är väldigt förlåtande och överseende. Sen så nämner författaren hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Ar-Rahim, släktbanden eller livmodern, hänger vid al-Arsh, och den säger att den som håller banden med mig kommer Allah att hålla banden med, och den som bryter banden med mig kommer Allah att bryta banden med. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och vi nämnde den i förra veckan, en liknande hadith, att subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sa också detta, att den som håller banden med dig kommer jag att hålla banden med, och den som bryter banden med dig kommer jag att bryta banden med. Och man förstår av dessa hadither att ju bättre släktkontakt man har, ju närmare är man till Allah. Och ju längre bort man är från släkten, ju mindre man bryr sig om dem, ju längre bort är man från Allah subhanahu wa ta'ala. Så tänk på detta. Vill man vara nära Allah, vad ska man göra? Man ska ha bra kontakt med släkten. Författaren nämner sen en till hadith från al-mu'minin Maymuna bint al-Harith radiyallahu anha, att hon friade en slavflicka utan att fråga profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och när han kom hem till henne, och det var hennes dag, så sa hon: märker du inte någonting, ja Rasulullah? Jag släppte fri våran slavinna. Och då så sa profeten alaihi wasallam: har du verkligen gjort det? Och hon sa ja. Och då så sa han att om du hade gett den till dina släktingar så hade det varit mera belöning. Dina akhwal, vad blir det på svenska, akhwal, dina morbröder. Nej. Om du hade gett dem till dina morbröder så hade det varit bättre. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Här så berättas det då från al-mu'minin Maymuna radiyallahu ta'ala anha, profetens fru alaihi salatu wassalam, att hon friade en slavflicka. Och det finns mycket belöning i att befria slavar i islam. Profeten Muhammed alaihi salam har sagt att varenda kroppsdel du friar från islam, yani Allah kommer att fria lika mycket kroppsdelar från dig från helvetet. Så det finns en enorm belöning i att befria slavar i islam. Men han sa också här att om du hade gett den till dina släktingar så hade du fått mera belöning. Ja, dina släktingar kanske var fattiga, de kanske var i behov av någon som skötte sysslor i hemmet och så vidare. Eller de kanske kunde sälja denna slavflicka vidare eller någonting liknande. Men det skulle ha funnits mera belöning. Och författaren nämner denna hadith återigen för att bevisa att sadaqa till släktingarna är från den bästa av sadaqa. Till och med bättre än att då fria en slav. Ja. Sen berättar också författaren från Asma bint Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhuma, där hon sa att min moder kom till oss när hon var en mushrika under profetens tid alaihi salatu wassalam. Och det här var under fredsavtalet. Fredsavtalet mellan Kuffar i Mekka och Ahlul Medina. Hon kom för att besöka mig, och då så frågade jag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, och jag sa till honom att min moder kommer för att besöka mig i hopp på att jag ska vara god mot henne. Ska jag vara god mot henne? Och då så sa profeten alaihi wasallam: "Nam, var god mot din moder." Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här så berättas det då från Asma bint Abi Bakr att hennes mamma, som var kafira, mushrika, från Mekka, skulle komma och besöka henne i hopp på att hon skulle få träffa sin dotter och så vidare. Så Asma frågade profeten alaihi salam: ska jag vara god mot henne? Hur ska jag vara mot min mamma som kommer, som är kafira? Ska jag vara god mot henne? Och här finner vi också vikten av att ställa frågor innan man gör någonting. Att vända sig till ulema och fråga innan man ska göra viktiga saker i livet. Och då så sa profeten alaihi salam: nam, sili ummiki, att vara god mot din moder. Eller håll kontakten med din moder. Och det här bevisar att man ska också vara god mot sina föräldrar som inte är muslimer. För någon kanske säger att de här haditherna som du har nämnt, det handlar om muslimska föräldrar. Kuffarföräldrar kallas. Vi bryter kontakter med dem och så vidare. Nej. Utan även kuffarföräldrar får man vara god emot. Och vem vet, kanske ditt goda bemötande kommer att vägleda dem till islam. Kommer att få dem att gå in i islam. Eller hur? Och därför så säger Allah, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Föräldrarna som säger åt barnen göra kyrk. De vill tvinga barnen att göra kyrk. Fala tuti'huma. Lyd dem inte. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Men lev med dem i denna dunya på bästa sätt. Genom att vara vänlig mot dem. Mot vem? Föräldrar som vill tvinga barnen att göra kyrk. Var ändå snäll mot dem. Som han har. Så, nej, man kan vara god och man ska vara god även mot sina icke-muslimska föräldrar. Och inshallah, det ger en bra bild av islam. Författaren berättar också sen en hadith från Zainab al-Thaqafiyya, som var fru till Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, där hon sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa till oss: tasaddaqna ya ma'ashar an-nisa. Kvinnor, skänk sadaqa, om det så är att ni skänker från era smycken. Och då så sa hon att hon gick hem till Abdullah ibn Mas'ud, och jag sa till honom: du är en man som inte har så mycket pengar. Och Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beordrade oss att skänka sadaqa. Så gå och fråga honom, yani, om jag kan ge till dig. Annars så kommer vi att ge till någon annan. Och då så sa Abdullah: beli'tihi enti. Du kan gå och fråga honom istället. Så hon gick. Och när hon kom till profetens hus alaihi salam, så stod det en annan kvinna från Ansar vid hans hus för att fråga exakt samma fråga. För att fråga exakt samma fråga om hon kunde ge sadaqa till hennes man. Och då så sa de att han då, de var där. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulqiyat alayhi al-mahaba. Och de hade väldigt stor respekt för profeten Muhammad alaihi wasallam. Och då så kom Bilal ut. Och vi sa till honom: kan du gå och fråga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och säga att det finns två kvinnor utanför hans dörr som har frågor. Kan man betala sadaqa till sin man? Eller ska man ge till någon annan? Eller ska man, kan man ge till sin man eller de föräldralösa barnen som finns i ens hem? Och berätta inte för honom vilka vi är. Alltså ställ frågan, men nämn inte vilka vi är. Så Bilal gick in till profeten a.s. och frågade honom. Och då så sa profeten a.s. vilka är dessa två kvinnor? Och då så sa han: en kvinna från Ansar och Zainab. Och då så sa profeten: vilken av Zainab, vilken av alla Zainab? Och då så sa han att det är Abdullah ibn Mas'uds fru, eller Abdullahs fru. Och då så sa profeten a.s. att hon har två belöningar. Belöning för den nära släktbanden och belöning för sadaqa. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här finner vi att profeten a.s. brukade uppmana kvinnor. Han brukade ha lektioner och förmaningar för kvinnor. Och det finns också hadither som tyder på att han särskilde vissa platser och tider för att undervisa kvinnorna i islam. Och han uppmanade kvinnorna att skänka sadaqa, att skänka almosa från det de hade, även om det var att de skulle skänka från sina smycken. Så mashallah, Zainab, som då var fru till Abdullah ibn Mas'ud, hon blev uppmuntrad och ville skänka sadaqa. Hon ville skänka sadaqa, så hon gick hem. Men då blev hon förvirrad. Yani, vem ska jag ge till? Min egen man är fattig. Eller ska jag ge till andra människor? Det här är en fråga som måste ställas. Yani. Kan man ge sadaqa till sin man? Och här finner vi också samma sak igen. Att innan sahaba gjorde någonting, vad gjorde de för någonting? De ställde en fråga. Innan de skulle fatta ett beslut så ställde de en fråga. Och bad om råd. Vad är bäst? Till och med när det kommer till att skänka pengar. Så hon sa då till hennes man, gå och fråga profeten a.s. Och då så sa han, gå och fråga själv. Och det bevisar också att det är tillåtet för kvinnan att gå ut om det finns behov, och att det är tillåtet för kvinnan att ställa islamiska frågor och att lära sig sin religion. Så hon gick då till profeten a.s. och skämdes för att ställa den här frågan. Och det bevisar också en annan viktig sak när man ställer frågor. Att om man skäms över att ställa en fråga, så kan man be någon annan ställa frågan åt dig. Du kan be en broder eller syster ställa en fråga åt dig. Ibland vissa frågor är väldigt personliga och skämmiga. Det kan vara familjeproblem eller skilsmässoproblem och sånt. Då kan man ibland då ställa frågan i tredje person. Eller att man ber någon annan ställa frågan. Så i alla fall, de sa också till Bilal att berätta inte vilka vi är. Men när Bilal ställde frågan till profeten al-Islam, så sa han, vilka är det? Och han berättade vilka de var. Varför gjorde han det? När de sa, berätta inte vilka vi är. Är någon som vet? Han skulle inte ha berättat egentligen, eller hur? Om de säger, berätta inte det, amen, han skulle inte berätta. Ahsant. Man måste lyda profeten. Om profeten säger någonting, berätta vilka det är, du måste berätta. Du måste besvara profeten. Ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Allah säger, besvara Allah och sänd budet. Sami'na wa ata'na. Får inte säga nej till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så han berättade vilka de var. Att det var en kvinna från Ansar och det var Zainab. Då säger han, vilken Zainab? Det finns många Zainab. Så sa han, Zainab, fru till Abdallah. Och det här bevisar också att ibland så kan el-mufti, den som frågas, också ha rätten att undra vem som ställer frågan. Vem undrar? Inte bara svara på frågan hur som helst. Ibland beror det på vem som frågar. Man kanske får en bättre helhetsbild av situationen. Så det kan vara bra att fråga i såna här situationer. Och då så sa profeten a.s. i alla fall att det är tillåtet för henne att ge sadaqa till hennes man. Och inte bara tillåtet, utan han sa till henne att hon skulle få dubbel belöning. Belöning för sila, att hon håller yani familjebanden, och belöning för sadaqa. Så det här är också en uppmaning till kvinnorna, att om mannen har det svårt, kvinnan kanske får bidrag, kvinnan jobbar. Det är någonting gott i islam att hon hjälper till. Det är en form av sadaqa, att hon hjälper sin man. Och mashallah, det kanske också är någonting som kommer att öka kärleken mellan dem. Mannen kommer se vilken otrolig god kvinna det här är som stöttar sin man. Men tyvärr, jag har hört berättelser där ibland kvinnan försörjer mannen, men mannen är jätteotacksam. Och behandlar kvinnan jätteilla och säger fula saker och så vidare. Och det är inte islamiskt. Eller det? Att man ger igen gott med ont. Nej. Otacksam. Han har ingen inkomst, ingenting. Hon försörjer honom och sen mashallah, han vill gifta sig med en till fru och jag vet inte vad. Stahi, en skäms som han har. Så i alla fall, man ska vara tacksam om kvinnan hjälper till i hemmet med det ekonomiska biten. Och hon får mycket belöning för detta. Sen så nämner författaren en del av den mycket mäktiga hadithen i Sahih Bukhari, hadith Abi Sufyan ibn Harb radiyallahu anhu, i berättelsen om Herakl, den konungen av Europa. Och där så sa Herakl till Abu Sufyan, vad är det som profeten beordrar er med? Och innan, för att ni ska förstå här, kuffar från Mekka, och bland dem var Abu Sufyan, det här var innan han blev muslim, befann sig på en affärsresa i Sham, i Shamområdet. Och den här konungen Herakl, som var jättekristen och han var jättekunnig, han hade otroligt mycket kunskap om Bibeln, Han hade hört talas om att det finns en man som säger att han är profet. Så han hörde att det fanns folk från hans stad. Så sa han, hämta de här människorna. Och sen så sa han till Kuffar från Quraysh, vem av er är närmast släkting till den här mannen? Och då så sa Abu Sufyan, det är jag. Jag är den närmaste släktingen till honom. Och då så började Herakl att utfråga honom. Att ställa honom många frågor om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och en av frågorna som han ställde, det var فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ, vad är hans budskap? Vad är det den här profeten beordrar er att göra för någonting? Och då så sa Abu Sufyan, يَقُولُ اُعْبُدُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ, och lämna det som era förfäder säger. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ, och han beordrar oss med salat. والصدق والعفاف والصلة, han beordrar oss med bön, ärlighet, kyskhet och att hålla släktbanden. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här, mashallah, nämner Abu Sufyan yani al-lub, vad heter det på svenska? Lub, yani al-khulasa, yani slutsatsen av profeten Muhammeds budskap al-islam, det han kallade till i Mekka. Yani, vad är det han kallar det till? Och Abu Sufyan sa här att jag var ärlig. Han sa att om det inte vore för skammen skulle jag ha ljugit. Och han var mushrik, dyrkade statyer. Han skämdes för att ljuga. Subhanallah. Och här finner vi idag tyvärr vissa muslimer ljuger till höger och vänster. Han var kafir, mushrik. Och han var som fiende till profeten Muhammad al-Islam. Men han skämdes för att ljuga. Och det är någonting man ska göra. Men tyvärr vissa idag tycker det är adi. Det är halal att ljuga typ nästan. Allah nästan. Så han var ärlig och svarade då på dessa frågor. Och så sa han då att det som profeten kallar oss till är att dyrka Allah och att inte sätta någonting vid hans sida. Och det här är det viktigaste av allt. Kallet till ett tawhid. Att särskilja Allah Azza wa Jal. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är det som alla profeter kallade sitt folk till. Att dyrka Allah och att hålla sig borta från falska gudar. Alla profeter från Adam till Noah till Ibrahim till Mosa till Musa, Isa, alla kallade till samma sak. Att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting vid Allahs sida. Det här var det som var kärnbudskapet hos alla profeter. Så han kallade folket till ett tawhid. Och sen kallade han folket till att lämna det som deras förfäder var på. Ayatruku ma yaqulu aba'ukum, att lämna det som era förfäder säger. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala nämner ofta i Koranen att kuffar som dyrkar andra än Allah, de har aldrig några bevis, och det enda som de håller fast vid, det är med våra förfäder gjorde. Varför dyrkar du statyer? Min pappa gjorde, min farfar gjorde, mitt folk gjorde. Och det här kanske ni har sett ibland när man gör da'wa till folk. Man övertalar en person som är kristen eller någonting. Han säger att islam är rätt. Men min familj är kristna. Alltså, det är hans ursäkt för att inte acceptera sanningen. Vi är kristna. Eller vi är judar. Eller vi är, inte vet jag, som han är. Och det här är någonting som islam har kommit för att ta bort. Vi håller inte fast vid det som är falskt. Även om våra föräldrar har gjort det. Även om våra förfäder höll fast vid denna sak. Så bryter vi. Vi följer sanningen och vi lämnar det som är falskt. Väldigt viktigt. Och idag har vi också muslimer som kommer med samma argument. De tillhör konstiga grupper, sekter, bid'ah, madahib, som avviker från sunna. Och när man ställer dem mot väggen och kommer med bevis, vad är argumentet? Men så här gör vi i vårt land. Så här gjorde min pappa, min farfar var sheikh. Jag vet inte vad. Kommer med konstiga argument. Och på så sätt nekar han sanningen. Subhanallah. Och det här är en egenskap av Ahlul Jahiliya. En av de mest utmärkande egenskaperna hos icke-muslimer är att de håller fast vid deras förfäder. Varför skulle du annars välja att bli hindu eller sikh eller någon sån här falsk religion? Det är bara kultur och tradition och kallas. Alla gör det, du gör det. Och han kan inte leva med skammen av att ha lämnat sina föräldrars religion typ. Han är rädd vad som ska hända honom och så vidare. Att han ska förlora i dunja. Men så ska inte muslimen vara, utan man följer sanningen. Alhamdulillah. Spelar ingen roll om mina föräldrar, förfäder, mitt land, alla gör fel. Halas. Jag följer Allah, jag följer Koranen, jag följer sunna, sahaba radiyallahu anhu. Och resten lägger jag åt sidan. Och sen så sa han att han beordrar oss med bön. Den viktigaste gärningen i islam efter shahadatain, as-salah, som är den viktigaste pelaren. Det första vi kommer att frågas på domedagen är den as-salah. Och den som lämnar den, han har ingenting med islam att göra, som Umar radiyallahu anhu sa. Han beordrar oss med as-salah wa sidq, ärlighet. Att vara ärliga när vi talar. Att vara ärliga i vårt bemötande av människor. Att inte ljuga. Att vara ärliga och uppriktiga med oss själva. Wal-afaf, kyskhet eller avhållsamhet. Al-afaf kan här betyda, som Sheikh Uthaymeen nämner, att hålla sig borta från zina. Och också al-iffa, avhållsamhet, att inte tigga och fråga folk om saker och ting. Utan profeten al-Islam lärde oss att ha sharaf. Att vara nobla människor som är oberoende av andra. Inte folk som går och tigger, utan folk som klarar sig själva. Det kallas också för al-afaf. Att vara oberoende. Wassila. Och att hålla släktband. Han beordrade oss också att hålla släktband. Ja. Så, och för de som vill fördjupa sig just den här hadithen, och den är väldigt, väldigt mäktig, så finns den i våra sira-lektioner på hemsidan. Där går vi igenom hela hadithen. Och trots att kungen fick alla exakt rätta svar som han gärna kunde förvänta sig, så accepterade han inte islam. Samma sak, högmod. Han var rädd för att förlora makten, vad folket skulle säga och så vidare. Subhanallah. Och han sa till Abu Sufyan, om det du säger är sant, så kommer den här profeten att äga den här marken som jag står på idag. Han kommer att äga marken som jag står på idag. Och det var sant. Subhanallah. Och då så tänkte Abu Sufyan, han sa att Ibn Abi Kabsha, yani Muhammad, har sannoliken nått en väldigt hög nivå. Till och med Malik ben Asfar, europeernas kung, är rädd för honom. Halas. Yani han är mäktig. Och då så tänkte Abu Sufyan att jag förstod från den dagen att yani Muhammad al-Islam skulle få seger av Allah subhanahu wa ta'ala. Tills att Allah gjorde mig till muslim. Wallahi alhamd. Det berättas också här från Abu Dharr radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: innakum satuftahuna ardan yudhkaru fiha al-qirat wa fi riwaya satuftahuna misra wa hiya ard yusamma fiha al-qirat fastawsu bi ahliha khayra fa inna lahum dhimmatan wa rahiman wa fi riwaya fa idha افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة وقال ذمة وسهراء. Här så säger Abu Dharr radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ni kommer att erövra ett land där man talar om al-qirat, en form av valuta. Ni kommer att öppna ett land som kallas för Misr. Vilket land är Misr? Egypten. Och det är ett land där folk använder al-qirat. Och så sa profeten al-Islam: fastawsu bi ahliha khayra. Så ta väl hand om dess folk. För de har som ett avtal och de är släkt. Och en annan riwaya: om ni erövrar detta land, så var god mot deras folk. För de har yani ett avtal, vimma, och de har rahima, yani de är, yani, vad kan man säga, släkt. Och i en annan riwaya, sihra, de är som, vad heter det, fruns släkt, alltså svärföräldrarna, svärfamiljen. Och denna hadith finns i muslim. I den här hadithen så finns det något som kallas för dala'il al-nubuwa, ett bevis på att profeten Muhammad a.s. var en sann profet. Vad är beviset i denna hadith? att muslimerna skulle erövra Mesir, Egypten. Vilket de gjorde senare, mashallah. Och han beordrade här muslimerna som erövrade Egypten att vara goda mot Ahl al-Misr. Att behandla folket väl. Och han nämnde två stycken orsaker. Rahim och Sihr. Rahim, att det finns släktband mellan oss och dem. Och Sihr, att de är, precis som Sihr, yani de är svärfamiljen. Låt mig ställa er en fråga. På vilket sätt är profeten Muhammad al-Islam och sahaba Rahim, yani släkt med folket i Egypten? Det där är Sihr. Ta in Ibrahim Shuri. Vad har det med Egypten att göra? Nej, nej, nej. Ismail, aslahakum Allah. Ismail, Hajar, alayhi salam. Hon var från Masr. Eller hur? Det var gåvan som Ibrahim fick, alayhi salam. Och från Hajar kom vem? Ismail. Taib. Och vem kom från Ismail? Al-Arab. Araberna i Mekka kommer från Ismail. De går tillbaka till Ismail alayhi salatu wasalam. Så Hajar är som arabernas moder. Förstår ni? Så därför så säger profeten Hassan, vi har en rahim. Yani vi har släktband med folket i Egypten. Och här ser ulema, det här bevisar att släktbandet bara inte begränsat till de närmaste släktingarna. Utan det kan vara stort. Att man, du kan gå tillbaka i generationer. De är dina släktingar själva. Vi är från samma kabila, samma folk och så vidare. Det finns ett större släktband. Ett bredare släktband. Och sen så sa han också att vi har en sihr. En svär familj i Egypten. Och vilka är de? Nej. Profetens hustru, eller det var inte hustru, det var hans slavflicka som hette Maria al-Qubtiyya. Han var inte gift med henne, utan det var han, alltså ägde henne. Och hon hette Lomari al-Qubtiyya. Hon var från Egypten. Nah. Och hon, han fick en son med henne. Vad hette den sonen? Ibrahim alayhi salam. Och han fick ju alla barn med Khadija förutom Ibrahim som han fick med Maria. Nah. Så folket av Egypten, mashallah, har också då den här dygden att profeten al-Islam nämnde dem på detta mycket vackra sätt och beordrade sahaba att vara goda mot folket i Egypten. Men hadithen bevisar då att begreppet av svärföräldrar eller svärfamilj och släkt kan också vara ett mycket bredare begrepp. Wallahu a'lam. Taibo, vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah nästa vecka och vi kan ta frågor om det finns sådana.